Jag följde bollen med ögonen bara. Fastlåst på linjen. Och bara titta på bollen hela tiden. Och den bara glider ner under ribban bredvid mig. Och alla mina lagspelare står och tittar på mig. Undrar vad fan det är frågan om.
Stryktipspodden är sponsrad av Stryktipset, som är ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Där får du bara spela om du är över 18 år. Och känner du att du har lite problem med spel, så gå in på stödlinjen.se och få hjälp där. Nu kör vi!
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stryktipspodden. Och i vanlig ordning så sitter El Gigante på tronen med en kopp kaffe i handen. Hur är läget?
Jo då. Vi är på väg in här nu efter en turbulent säsong, så är vi på väg in här nu i sista rundan i Premier League, och jag vet inte riktigt, men det är väl det börjar ta slut liksom, Premier League, och
en månads uppehåll sen kör vi igen.
Men en månad är inte lite för mycket, eller? Känns lite så här vemodigt att Premier League är en månad.
Vi har allsvenskarna superettan under tiden.
Ja, precis. Och
där hörde vi rösten om Mr. Semester också. Mr. Mål och Scandinavia, Mr. Por Favor, som man även har kallats. Mr. Semester, där, hur är läget? Bengt Sonnert.
Ja, om man kan kalla det semester med barn, det är semester när det förskolorna, när skolorna öppnar, brukar jag säga. Det har varit en fin sommar hittills. Absolut. Och spelmässigt så men det är kul. Det är kul när det är så här intensivt. Det är häftigt alltså. Men det är mycket faktorer som man ska väga in i varje runda, för att det är intensivt spelschema, och lagen kan inte gå på full fart varje match med samma lag och så vidare.
Nej, precis. Nej. Jag måste ändå säga att era videos här som ni spelat in i veckan, du och Dubban, var riktigt festliga videos och bra kombinerat där med familjelivet.
Ja, men det var ju lite kul. Vi gjorde alltså en video för varje match på 30 sekunder, en minut för varje match till Europatipset nu när det var mega jackpot. Och det roliga är att de första 8 matcherna spelades igår. Och hade man spelat de 8 matcherna på topptipset, då kostade våra rad 300 kronor, 324 kronor. Och topptipset gav 9000 på den raden vi lade ut där. Så det var, jag hoppas någon kollade på det där och tyckte det var kul och ryggade oss och fick in 9 lax. Men
ja, det är trevligt alltså. Jag tänker mycket på när folk så att säga ryggar oss och spelar våra rader. Ibland liksom jag tänker så här, det är ju sån, branschen är ju speciell när vi bygger system på stryktips och så vidare, att ibland kan ju folk titta på ens rader och tänka att vad är det här? Jag fick en sån rolig kommentar på, du vet, den här tillsammansidan timman, de här lagsidorna.
Ja.
Fick en rolig kommentar för att min sämsta dag var ju förra lördagen, om man tittar på de här alla översträckade matcherna.
Ja, men inte bara din sämsta dag. Nu klappar vi oss själva på axeln och säger att vi gjorde jättebra analys till Europatipset nu. Men om man säger till Stryktipset, så var vi ju helt tvärtom ute. Min bomb Leicester, jag får ju skämmas för. Jag var nära att inte få vara med i podden här innan. Sagge sa att för fan, snacka inte du om Leicester-bomben och tysta oss andra liksom.
Jag hade 5 rätt på en av mina. Jag tänkte, vad fan hände här liksom? Och då sen senare på kvällen loggade jag in, och då var det en som hade varit med, och han skrev: du får nog leta spöken, eller något med spöken var det liksom.
Ja. Men då kommer vi till just där. Det häftiga med Stryktipset och Europatipset och poolspel, det är ju att det gäller ju, även om man är rätt ute på matcherna, så gäller det att leta värde i kupongerna och sträcken. Och det är det vi gör hela tiden. Hade man spelat på oddset istället för Stryktipset i lördags, så hade den här 13-lingen, de 13 matcherna, gett 700 000 kronor på en krona ungefär. Och det gav allt, så med tanke på att det var så översträckat, det var inga kryss, inte ett enda kryss på hela kupongen, och det var nästan bara de här översträckade som var mer sträckade i procent än, mycket mer än vad oddset var, om man säger, som vann. Och det gav 20 000 mot 700 000. 20 000 gav Stryktipset och ingen vinnare på 13-1, eller på 10-1. Det var så här, förlåt, det var ingen utdelning på 10-1, vilket gör att det blir jackpot nu då, 9 miljoner ungefär på lördag, vilket är jättekul för oss. Men det är ju en liten läxa för alla som spelar Stryktipset när det blir så här, att tror man väldigt, väldigt mycket på de här översträckade lagen, då kanske man inte ska spela något jättestort Stryktips den veckan, utan då kanske man hellre ska spela på oddset nästan, för man får så mycket mer betalt. Och tvärtom är det ju, när det vinner lite kombinationer mellan översträckade och understräckade och blir riktigt sådär perfekt rad, då ger det ju mycket, mycket mer att spela på Stryktipset än vad det ger att spela på oddset. Så att ja, vad säger ni om det här, grabbar?
Nej, men alltså det är ganska liksom, i vår värld är det ju, det går ju lite, vad sa jag Timman när jag byggde system häromdagen, att raden går som vatten när jag liksom plitar ner från match nummer 1 till 13, och det bygger ju på det du säger, och där är ju vi väldigt principfasta, att liksom orka göra det som anses i vanliga människors ögon, vad ska man kalla det liksom, alltså de, folk reagerar ofta på att fan,
man går emot favoriter etc liksom. Mm.
Ja, jag fick någon gång en messenger av en där han skrev liksom, tror du inte på Liverpool idag? Det var för några veckor sedan när de hade hemma mot Arsenal, eller ja, jag tror det, eller jag kommer inte ihåg vilken det var i alla fall, men de var sträckade 80-90%. Så det handlar ju inte om vad vi tror på, utan ibland, som jag tror det var igår, Bengan, du tvingades till den där sista förändringen för att det droppade så otroligt mycket, och då blir det naturligt att man, det blir nästan tjänstefel att inte ändra. Och vi vill ju att folk ska förstå vad det är vi sysslar med och vad det är vi gör och varför det kan upplevas ja, märkligt i vanliga människors ögon. Men där viker inte stugan en tumba, utan jag vill också att folk ser hur ofta och hur nära det är när radarna är väldigt ja, när det smäller till exempel, va? Att det är nästan ganska lätt för oss att vara med på 12-13 på en sån rad, jämfört med när det ger 20 000, då får giganten 5 rätt liksom.
Mm, och det du menar med droppen där, det var väl Napoli-matchen du tänkte på där
igår, ja.
Och folk som inte vet vad jag menar med dropp, det är att oddset sjunker nära matchstart när lagen, ja, kommer ut och det spelas mycket pengar på ett lag för att många tror på dem. Då sjunker oddset, och i det här fallet så sjönk det väl från 1,55 till 1,30 nästan.
Mm, mm.
Och om man då kanske har kryss 2 i den matchen innan, så blir det ju kanske ganska enkelt att plocka bort krysset då, med tanke på att oddset blir så mycket lägre och blir bra jämfört med sträckningen.
Mm. Nej, men precis. Och det är ju en liten avvägning där. Att, det är ju, man ska ju understräcka, det betyder ju att man spelar, att ett lag har en lägre procent än vad oddset är. Så är det 2 gånger pengarna till exempel på ett lag och de är sträckade 30-40%, då är den understräckad och den kan vara en bra spik, tänker man. Men att spela alldeles för många understräckade, för det första så blir det ju kanske alldeles chansartat, och sen så är det lite så här, man ska inte vara för smart ibland också, utan ofta ska man ha en kombination mellan det här med översträckade och understräckade lag och hitta en bra balans där, som ingen annan hittar. För det är lite så här, jag jämför ibland just poolspel, just Stryktipset, med det här, vi har ju en pokerbakgrund alla tre, och där spelar man ju mot andra människor hela tiden. Det är ju psykologi, väldigt mycket psykologi i poker, och samma sak är det ju med det här poolspelen. Vad gör andra? Vad spikar andra liksom? Och vilka kombinationer spikar andra personer? Så det är mycket så där liksom, tänka vad som är smart att göra. Det är ett väldigt komplext spel och extremt kul, Stryktipset. Så att, men tänk på det, tror jag, många som gör att gå inte 100% på känslan eller liksom tabellen och så vidare, utan kolla strecken och var noga med, för att det går ibland emot ens natur att titta på ett lag som borde vara stora favoriter och sen ändå ta med kryss 2. Men man måste göra det ibland för att få rätt utdelning, för att göra bra rader liksom.
Och sen vill jag också, innan vi kliver in på kupongen, liksom, nu de som följer stugan känner ju till våra karaktärer och välja, alltså det är ju ett eget val att välja och köpa andelar, va? På Gigantens eller på Bengans eller Timmans, alltså det folk ska veta när Giganten gör system, det är ju ofta att han letar de här svåra raderna för den här drömmen om att liksom någon gång stoltsera med ensam vinnare. Och det är klart att jobbar man så, det är klart att då är det en lång, lång grind med rader som sällan då träffar. Men det är så jag jobbar, det är så jag spelar mina bolag. Så att ni har ju alltid ett eget val liksom och man behöver ju inte köpa andelar i till exempel Giganten om man inte är nöjd. Det är ju bara att välja någon annan liksom som kan vinna en hundring kanske, va?
Istället för 10 mil. Det är fint. Nu har vi gått igenom lite bra grejer att tänka på inför stryktipset. Och de här grejerna är ju jävligt bra med sig nu med tanke på att det är 9 miljoner jackpot. Det är sista helgen med Premier League innan uppehållet. Så det gäller att ta vara på den här chansen här och plita ner bra streck. Vi gör som så att vi hoppar in på match nummer 1 här. Halmstad, serieledarna mot Akropolis.
Superettan! Jaha, det blir lite... Blir det lite premiär på Superettan?
Ja, i kupongen, ja, absolut. Det är årets första Superettan på Stryktipset.
Och jag kan väl bara kort säga, om vi tar de här 3 matcherna lite snabbt innan vi hoppar på Premier League, då är ju att detta Halmstad med Haglund då har ju börjat det som vi kallar
återtåget.
Återtåget, ja, precis. Till Allsvenskan, och det ser väl riktigt bra ut för dem, speciellt med tanke på att om jag inte har fel så förlorar de premiären med 1-0 och sen har radat upp 6 matcher och 12-1 i målskillnad. Samtidigt, den här matchen är väl inte helt stenklar. Jag tror man ska vara lite orolig. Akropolis, De är nog bra alltså.
Det känns som en... Det kommer säkert gå upp i procent där också ännu mer. Det är 68% just nu.
Ja, på Halmstad, ja.
Och just nu är det faktiskt en ganska okej spik till 68%. Så att den där är lurig, tycker jag. Och, men Superettan är ju en liga som... Den är ju skrällbenägen. Det har vi vetat. Förra året kändes som att kupongen var... Det var en klassisk en tabell när den var upp och ner liksom.
Ja, alltså man måste ha en otrolig känsla för de här lagen i Superettan. Det här är det sällan lag som bara går in och hämtar 3 pinnar på löpande band. En otroligt underhållande, rolig liga tycker jag. Men den brukar komma lite åt sidan första 7, 8, 10 omgångar på grund av då att man fokuserar väldigt mycket på Allsvenskan och Europa. Och sen nu när Premier League då tar slut här nu, då växer Superettan in och då har man fått en 8-9 omgångar. Men i övrigt då, de här 3 matcherna, jag satt här nyss och kollade på dem och jag plitade ner 1, X, 2, 1, X, 2, 1, X, 2.
Så gjorde jag ett misstag där i mitten matchen.
Ja, okej, bra grej menar du. Du vill gärna ha en spik 2 då, antar jag. Det är ju inte klokt alltså. Jag ska börja direkt hugga. Det är ditt QPR, va?
Nej, men för match nummer ett då, man kan väl summera det som så att om procenten kryper uppåt på Halmstad här, så är det ju en utmärkt match att gardera, men om det ligger kvar här eller sjunker så är det en fin spik. För det är svårt, det är svårt att vinna matcher, och det är inte jätte, även om du säger att det är en rolig liga, så är det inte så att det sprutar sin mål i den ligan precis som Allsvenskan heller, utan det är svårt att vinna matcher fulltime.
Så är det.
Så, men vi kan väl börja med en utgångssätta på early birdan, eller vad säger ni?
Kan vi göra?
Precis.
Så hoppar vi vidare till match nummer två då. Jönköping mot Bengans favoritlag här, Brage.
Ja, jag följer, som Sagge sa här, att vi, när man följer Premier League, Allsvenskan och avslutningen av andra ligorna väldigt nära, så man hinner ju inte med allting, och Superettan, jag har faktiskt inte hunnit, däremot har jag läst en del liksom, och följt Brage så, men jag har inte sett några matcher faktiskt hittills, så det, vi får börja titta ordentligt på matcherna när Premier League slutar här. Men det var ganska kul, för de låg ju i botten i början där, men både jag kollade en del statistik på, vi har ju, det finns ju även expected goals nere i de här divisionerna, och även annan statistik, och då kändes det som att de gjorde ganska bra insatser i matcherna, så tänkte jag att det känns som att det kan bli en helt okej säsong ändå. Och sen dess har de ju bara radat upp segrar. Och fortsatt göra väldigt bra insatser, så det är ju 4 segrar de 5 senaste, 3 på raken här.
Du, jag noterar en grej här nu, precis som du säger då. Jag noterar att Dybbans ÖIS är helt oduglig alltså. Vad hände där liksom? Vad fan, vad märkligt alltså.
Ja.
15 insläppta.
Var det inte lite så förra året med att de började knackigt och sen kom de på slutet med att de hade lagt för många poäng i början för att hinna ikapp?
Ja, de var ju nära förra året då.
Nej, men så jag tror att Brage har en bra chans här också. För att jag tror inte det är inget lag på låtsas i år, utan det är en stark trupp, och vi har liksom en, jag brukar ju skämta om det, att det är bara rakt upp i år. Och sen är det liksom, det är som du sa, mitt QPR, det laget jag håller på i Sverige, Brage, det har ju ett ursprung från, även om jag pratar östgötska, så föddes jag i Borlänge. Och mitt första fotbollslag var,
form de är.
Mitt första fotbollslag var Brage. Jag spelade 2 matcher för Brage innan jag flyttade till Linköping. 2 matcher fick jag spela när jag var 6 år. Och första matchen torskade vi med 7-0. Och jag fick stå i mål andra halvlek. Släppte in 3 mål. Och andra matchen torskade vi också med 3-4-0, tror jag. Jag kommer inte ihåg exakt andra matchen, men jag minns fortfarande första matchen. Det var hemskt, var det. Men jag har ändå Brage lite i hjärtat fortfarande. Och har liksom smyghållt på dem nere i divisionen. De var ju uppe i Allsvenskan ett tag också där på 90-talet. Men...
På tal om det här med att byta målvakt vid halvtid, där har jag en riktig hemsk historia från när jag var mindre. Jag vet inte hur gammal man var, men det var väl, man var väl 7 bast, eller jag vet inte, när man började spela på småplan sådär.
Ja.
Men då skulle jag stå i mål första halvlek, och sen var jag ute och spelade i andra halvlek, och då är jag ju mittback. Och sen så kom bollen i vårt straffområde, och sen så var våra målvakt ner. Och då böjde jag mig ner, och sen petade jag bollen med händerna till honom. För att jag kopplar liksom inte att jag var utespelare nu. Så blev det straff och så gjorde de mål. Och jag skämde så jävla dant, kommer jag ihåg.
Nu när vi ändå pratar om det, så måste jag med få dra ett målvaktsminne. Den här är riktigt sjuk också alltså. Ni vet den här tipshallen, 11-mannaplan inomhus i Jönköping.
Ja.
Vi hade en cup där när vi var yngre också. Fast jag var inte 6-7, utan jag var ändå, det var ju 11-manna liksom, så man var väl en 14 år eller något. Och det var en match som stod och vägde. Det stod 0-0 eller 1-1, det kommer jag ihåg. Och så skadade sig vår målvakt. Och då var en utespelare tvungen att ställa sig i mål. Och då av någon anledning, jag vet inte hur det blev så, men giganten fick kliva in på mållinjen då. Och så rullade matchen på, och så var det en kille i deras lag. Han, alltså du vet när man blir kär, han drog ett skott från halva plan. Mer som en hård och sen en båge. Och det jag gjorde, man har ju den här målvaktställningen, vet ni, på linjen, va. Jag följde bollen med ögonen bara, fastlåst på linjen, och bara titta på bollen hela tiden. Och den bara glider ner under ribban bredvid mig. Och alla mina lagspelare stå och titta på mig. Undrar vad fan det är frågan om. Jag kommer ihåg, och jag kunde inte försvara någonting där, utan jag bara vända sig om och hämta bollen ur nätmaskorna och skjuta tillbaka den till mitt plan liksom. Det var något så här, jag gick in i någon bubbla, något så skumt alltså. Fy fan alltså.
Det var ingen...
Nu hoppar vi in på Premier League, gubbar.
Ja, vi får göra det. Match nummer tre där då, så är väl...
Vad sa vi? Vad spelar vi i match nummer två då?
Ja, antingen kryss två eller hel. Alltså. Ni får välja.
Ja, alltså det jag skulle säga gubbe nästan, men...
Ja, men just nu så är ju krysset ganska... Det jag tror många kan tänka gubbe i den här. Det har blivit en... Braga en oavgjord match, Jönköping har ingen oavgjord match på sju matcher där.
Nej, precis. Och det är målrika matcher också, tycker jag. Jag tycker det verkar vara väldigt målrika matcher i de här lagen.
Mm. Det känns som att en gubbe skulle kunna vara bra, men just nu är krysset väldigt bra, sträckvänligt, om man säger.
Mm.
Vi börjar med hel där då.
Mm.
Precis.
Trelleborg Dalkurd. Här är ju ettan...
Översträckad, precis.
Lite väl översträckad där, precis.
Men jag tror att vi helgarderar den matchen ändå och går vidare, för att det, ja, jag tror att det är bra läge att tidigt här helgardera och titta lite vad sträcken hamnar, hur oddsen går. Det är ju väldigt, väldigt känslig liga sådär, att det kan ju komma lite vad som helst kan hända när lagen kommer ut och så vidare. Så att,
kan väl säga så här att Dalkurd hade dybbarna en jäkla rek på i början där när de mötte AFC. Innan AFC, när AFC fortfarande stod ganska
högre
värderad, om man säger. Så jag fick ett superodds på Dalkurd och det droppade som fasen innan match där, och de vann ju med 5-0.
Sen dess har det inte gått så bra. Sen dess har de inte en seger.
Vi har ju
en på chatten som gillar 0-0 matcher. Och den här matchen kan ticka 0-0 timman. Tittar man på statsen på de här två lagen så är det ju solida lag liksom. Alltså det är en tight så att det är ingen målrik match, så skulle jag vilja säga.
Jag tycker vi helar och vi går in på avslutningen i Premier League. Det är ändå det vi liksom är mest peppade för, även om Superettan är ju någonting som vi verkligen kommer gå in på sen. Så avslutningen här är magisk.
Match nummer 4 då, Leicester mot Manchester United.
Alltså när om man säger vid corona liksom avbrottet där, då kändes ju så här, om det skulle vara så att Premier League att de var tvungna att cancellera hela säsongen. Det kändes, det är väl strunt samma. Det är inte så mycket action i säsongen ändå. Det är inte så spännande. Det var ju i princip, det kändes ju halvklart med topp 4. Och sen hade ju Liverpool vunnit ligan. Och nu sitter vi här liksom med världens action sista rundan. Så det är häftigt. Och det här är ju nyckelmatchen då.
Och jag får gärna flika in här. Och när jag ser liksom... sträck och odds på den här matchen, det är nästan så att jag blir liksom, det är klart att alla är medvetna om här att det här är en match som kan sluta liksom, det är klart att United kan vinna liksom, det förstår jag, men när man ser oddsen och sträcken och så vidare så blir jag så här upprörd för att varje omgång liksom, United kommer alltså bland annat från två hemmamatcher, dels hemma mot Saints där de var det sämre laget och spela 2-2, och sen då senast nu mot West Ham hemma och det blir 1-1, och ändå ska de alltså ha det här starka förtroendet liksom nu när de kliver ut mot Leicester på bortaplan och var så otroligt hårt nerspelade, alltså det är märkligt tycker jag liksom, för Leicester är ju inget, även om Leicester liksom inte hade resultatmässigt någon särskilt bra match senast, så tycker jag ändå att deras prestationer ute på plan håller en väldigt hög nivå.
Ja, det var ju orättvist såklart med 3-0.
Ja, precis.
Om man kollar på nu, vi är inne på för mycket statistik, och det här var ju en match som inte statistiken är så representativ, men expected goal hade ju liksom, vann ju Leicester stort, 1,6 mot 0,5 eller sånt där mot
0,5 och
mot förlorade med 3-0. Nu var ju totalt sett, får man ändå säga kanske, att Spurs var förtjänt av vinna då, för att de gjorde en väldigt effektiv match, och när man väl tar ledningen då behöver man inte anfall heller, så att Nej, ibland är statistiken väldigt felvisande. Men, men ändå, det var, inte, det var absolut ingen 3-0-match, utan det var en ganska jämn match totalt sett. Liksom.
Mm. Men Bengan, vi pratade om det här på streamen, jag tror inte du var med då. Nej, det var det inte. Men du vet, Harry Kanes mål, när han viker in och sen skör in och stoppar in bort det där. Ja. Vet du vad den var värd i expected goals?
Nej.
0,05.
Ja. Ja, precis.
Men vilket klassmål alltså. Det är inte många som pillar dit den därifrån.
Nej, nej, precis.
Oerhört snyggt.
Ja. Nej, precis. Och det är det som är lite grann, för han sätter ju den, han sätter ju den liksom en gång på fem i alla fall liksom. Så att det, ibland blir det ju liksom
lite skevt.
Ja, lite skevt med expected goals liksom, för att
och sen ska vi då komma till vikten av den här matchen. Det här är ju alltså, det här är ju the final of the final, alltså det här är ju en gigantisk finalmatch. Mm. Alltså den har ju sån enorm betydelse, alltså fruktansvärt viktig match för de här två lagen.
Mm.
Där alla då förväntar sig att självklart ska United vara med topp 4. För det leder ju till en Champions League-plats till nästa år, Champions League, va? Och det vet ju alla hur viktigt det är för framförallt United, men även Leicester då. Och jag är i kluven alltså. Jag tycker ju att ett lag som United inte förtjänar streck någonstans. Men sen får man inte låta mina känslor ta över då, för har man haft egna händer på det sättet som de har haft och inte kunnat liksom ta vara på det med det matchschemat de har haft med West Ham hemma och Southampton hemma. Så vet ju fan hur man ska resonera alltså.
Jag tycker att det är lite intressant det där hur hypade United blir. De spelar jättefel. Alltså jag är riktigt imponerad av vissa spelare. Vi har snackat mycket om Fernandes. Mm. Och sådär, jag kanske tycker att han är lite hypad, så jag håller inte med. Någon som jag tycker är häftig att se, det är ju Greenwood, att då, hur han, han har kommit fram som en superstar liksom.
Mm.
Och sen har vi även
jag sa till Duban,
tillsammans med Rashford och Martial och så vidare.
Fast det är lite så här får jag säga, att det tar ju tid att bygga ett lag, och sanningen är, med tanke på det du säger lite grann, Martial har klivit fram, Greenwood har tagit alla med storm, så har faktiskt Rashford kommit lite i skymundan med hans kvaliteter och så. Alltså, jag tror ju att Rashford är ju en spelare som är riktigt bra alltså, men får inte riktigt fritt spelutrymme när det är flera ganska likadana som tar liksom kanske tid från honom, om man säger ytor från honom.
Så kan det ju vara, men man behöver ju det. Det är liksom, alltså, om man jämför med Man City framåt, så just det här alternativ. Det finns alternativ överallt, och det gör att det blir ytor, och United har ju faktiskt med Solskjaer nu på slutet offensivt gjort det väldigt, väldigt bra. Sen är det ju lite frågetecken ibland. Jag menar, om man kollar på backlinjen igår med Brandon Williams och Fosu Mensah, och även man måste ju ändå ifrågasätta Lindelöf och Maguire lite. Ja, och sen framförallt alltså, David De Gea som den här säsongen överlag har ju han från att vara liksom världens bästa målvakt, har folk snackat om i många säsonger, så bara har han gjort en ganska dålig säsong. Det är ett häftigt lag United nu med potential, och det ska bli intressant i nästa säsong om de köper in någonting och vad de gör och får lite mer stabilitet i spelet liksom. För det känns lite som vad som helst kan hända när United spelar nu.
Jag tror dock att United är på gång så att säga att kunna börja utmana snart, att Premier League blir ännu en nivå med. Så att säga, det blir bara roligare för varje år, känns det som lite. Så
det hade varit kul City, om de kunde utmana de här topp två i nästa. För det kommer ju vara, Liverpool City är ju absolut, de är ju bara där uppe. Så man skulle vilja se något.
Jag tror nästan att vi kommer få uppleva åt det hållet, tror jag, liksom när fönstret öppnar. Och jag tycker Solskjaer förtjänar att få vara kvar, och det känns som de har något på gång i alla fall.
Jag tänker så här, Leicester, Manchester United. Kryss hjälper inte Leicester, eller hur? Det kan göra. Nej. Det kan göra det.
Ja, det kan göra. Jag tänkte säga det.
Beroende på att Chelsea-matchen blir. Men ta Chelsea en poäng, vilket är väldigt troligt mot Wolves. Så är kryss inte borta. Så att jag tänker, jag tror inte man ska ta bort något. Just nu är det ganska bra spik till 38% på Man United. Men för mig är den här helt öppen match bara. Leicester hemma. Nu saknar de ju Maddison, Sojunsu, Chilwell igen. Och det har ju varit sämre sen de här gubbarna har varit borta. Liksom. Det har inte sett riktigt lika bra ut. Inte samma toppar. De har varit, tillräckligt bra för att kunna störa United, tror jag verkligen. Ett kryss två.
Ett kryss två. Vi går vidare till match nummer fem här då. Chelsea mot Wolves.
Och då var det ju som Bengan sa precis här då, att här har vi en situation som Chelsea, säkrar de en poäng så är de klara för topp fyra och Champions League nästa år. De förlorade nu i en väldigt galen tillställning 5-3 på Anfield mot Liverpool igår. En poäng där och det hade varit klart, om jag, eller hur? Men de lyckades inte och nu ska de alltså ställas mot en ganska lurig motståndare som också då vill försvara sin sjätte plats och Europaspel. Så att det här är, det är ingen liksom, vad säger man, det är ingen walk in the park liksom för Chelsea. Det är lite obehaglig match.
Nej, jag tror att det är en jättetuff match alltså.
Ja, precis.
Med tanke på liksom, jag tycker Wolves, det var faktiskt en häftig match senast som Wolves spelade. Jag tycker att, och de målen de gjorde. Det var, för att ja, vara en sån här
bra.
Lite...
De är bra.
Vad sa du?
De är bra.
Ja. Nej, precis. Alltså, jag tyckte Palace gjorde en ganska bra insats senast mot Wolves borta. Och förlorade ändå med 2-0 efter två stycken jättefina mål där. Och jag tycker de har varit bra på slutet. De förtjänar ju att vinna mot Burnley där. Och sen så vann de klart mot Everton och så vidare. Så att, ja, de har varit bra
på slutet. Tittar man även på tabellen, Bengan, så vi har ju pratat om Wolves hela säsongen som, alltså rent, jag tycker de har byggt upp ett jättefint lag, men det som lite har hämmat dem, till skillnad mot övriga lag här, är att de, tittar du antalet kryss de har liksom, de har spelat 14 oavgjorda matcher. Och det är mycket det här possession-spelet, lite det här Barcelona, hålla bollen i långa intervaller av matchen, liksom många tider. Alltså de vill inte liksom avsluta förrän de har trixat sig fram till mållinjen, som man säger. Och det slår tillbaka nu när man tittar, för att de här 14 matcherna vågar man trycka på och köra, ha en växel till istället för att hoppas att det ska lösa sig liksom till 90-onde. Det är enda besvikelsen jag kan se hos Wolves. Jag tycker många av deras matcher, oavsett lag de möter, så är det repris på matchen innan ungefär. Det spelar ingen roll om det är United på andra sidan eller Watford. Så spelar Wolves exakt likadant. Va? Och, jag tycker det är lite synd alltså, för att kvalitetsmässigt i år har de nog varit lika bra som de här lagen ovanpå alltså.
Garanterat. Jag tror att den enskilt största faktorn är Europa League. Bredden på truppen och sen så Europa League. Det är svårt att kombinera. Speciellt med liksom, ja, men hela vägen. Det är mycket matcher i Europa League. Och...
Ja, speciellt för de engelska lagen tror jag också, som har extremt liksom två inhemska kupper och ligan och
Just jämfört då breddmässigt med de här lagen som de tävlar med, så är det varit, och det vet vi ju sen innan att det brukar kunna hämma lagen. Jag är rätt säker på att de har tagit en Champions League-plats om de hade inte spelat i Europa League. De tappade väldigt mycket i början där. Det var ju nästan att det var någonting, men då var det ju när det var jättetajt matchande i Europa League i början.
Ja, visst.
Det är det som har, det är de poängen som är borta nu då. Men jag tror att nu är de all in på den här matchen och ett fruktansvärt svårt lag att slå. Jag tror inte man kan ta bort.
Nu ser jag att det finns inga odds just nu på Svenska Spel. Va? Är det någon som vet?
Ungefär marknadsmässigt så är det ungefär 2 gånger pengarna på Chelsea här. En 90, en 93. Så att, men jag tycker att man ska helgardera.
Jag håller med.
Ja, men fint. Vi säger så på vidare till match nummer 6 då. Arsenal mot Watford. Vad säger ni om Watford, grabbar? Vad har ni för känslor efter förra omgången?
Ja, alltså, det finns inte mycket att säga. Dock så vet jag inte hur motiverade Arsenal är heller.
Men det här är en sån typisk match liksom, där man det oddsen och sträcken kommer att vara satta på motivation. Det kommer vara, beroende på vad det landar på, men är det någonstans runt 50-60%? Jag anser att Arsenal är bombspik. Det är bara att spika av. Skitsamma motivation. Arsenal behöver, och alltså i Premier League, vad är det du brukar säga, Sagge? Man, i Spanien, Italien, då häller man inte.
Nej,
varm...
precis, man häller. Ja, varm behöver du inte säga, för det vet man ju att fritösolja är, va? Alltså, att hälla fritösolja på de som ligger ner, det gör man, det är väldigt elakt alltså.
Men det gör man, hade det varit match Italien, Spanien, då hade ju Watford i princip varit favorit i matchen.
Ja.
Men i England, där hettar man upp fritösoljan till extra höga nivåer.
Ja,
och liksom spänner fast personen eller laget på en liksom på golvet innan man
och tar sikte på ansiktet.
Ja. Ja. Precis.
Så jag menar att Arsenal efter den matchen senast och allting, de vill ha de här de vill visa att de klättrar några placeringar upp på åttonde plats i alla fall. De kommer göra en bra insats sista matchen. Jag komma 10 från, de måste upp till åttonde plats i alla fall. Komma 10 är inte kul. Och de är ett bättre lag än Watford. Och Watfords match senast, helt all-in match. De får inte paja målskillnaden. De går in och spelar liksom öppna svängdörrar mot Man City och förlorar med 4-0. Och nu ligger de ett mål sämre än Villa. Vad händer? Varför? Hur kan man göra så? Nej, jag är helt fascinerad av det. Jag tror att det kommer straffa sig. Jag tror att Arsenal vinner.
Ja, alltså det är katastrof. Alltså. Vi går vidare. Vi
spikar av
och
vidare.
Spik, ja.
Yes, Crystal Palace mot Tottenham.
Avsluta med ett London derby här då. Och ett, egentligen, vad ska man säga, ett Palace som har stämplat ut egentligen redan, va?
Ja, man kan tycka det. Men så såg jag dem i den matchen mot Wolves. Där de gjorde en bra insats. De var bra liksom. Det var en hyfsat. Jag tyckte de gjorde en superinsats.
Det var bättre första halvlek tycker jag.
Ja, och då tänkte jag så här liksom att fan, här är ändå ett Spurs som inte är så bra. Nu är de stora med 1,60 på odds. Så jag menar så här, 54% på sträcken. Absolut, spika av. En väldigt smart spik. Men kommer det upp det här när det börjar närma sig? Det är jackpot. Många smarta spelare försöker spika Spurs, tror jag. Jag är inte övertygad om att de lyckas vinna den här matchen. Just kvalitetsmässigt så är inte skillnaden mellan de här lagen så stor som att det ska vara 1,60. Även om det är coronapublik och så vidare, så är det bortaplan. Det är 1,60. Jag tror att det här kan vara en nyckel till att få en bra utdelning. Om det är så att många, om man lyckas kombinera det här, att få bort Spurs. Jag säger inte ett kryss, absolut inte. Men jag vill vänta lite och kolla, för att det finns en annan aspekt också. Det är ju vilka lag de spelar. Det här är ju ganska viktigt att se liksom. Det blir svårt i och för sig. De spelar på söndag, kommer jag på nu. Man måste lämna in på lördag, va? Ja, det är lurigt. Nej, men då säger jag ett kryss två.
Ja.
Snyggt. Match nummer 8 då. Everton mot Bournemouth.
Det är lite roligt med den match nummer 8. Jag kommer ihåg att vi satt i VM-huset förra veckan och vilka var det nu? Det var Everton mot när du gillade Everton där och de gjorde en sån fruktansvärt oduglig match.
Var det mot Villa?
Flera matcher, de har varit fruktansvärt dåliga. De har varit
fruktansvärt.
De gjorde väl en lite bättre insats senast, men det var fortfarande.
Ja, men då kommer jag ihåg att du sa där då, direkt efter den matchen, att man måste gå in direkt och kolla Sheffield United här.
Och det gick ju ner, det rasade ju på oddset också. Men sen så, och ska man vara helt ärlig, var inte Sheffield United liksom klart bättre den matchen? Även om Everton var lite mer solida. Nu hade de ingen press på sig. De var inte favoriter.
Precis.
De lyckades kontra, Men totalt sett så var
det... Ja, det är ett fruktansvärt sunkigt lag alltså. Alltså, ja. Även när de vinner då menar jag. Mm. Att de lyckas göra 1-0 på Sheffield United och så lyckas Sheffield United missa liksom allt de har.
Mm.
Vilket de inte har gjort. Va? De har ju avgjort sina matcher och gjort sina mål. Och, så att det inte, jag menar det här med Ancelotti och hans Everton. Jag vet inte vart det laget är på väg.
Det passar lite Everton liksom att spela i box, spela boxersvar liksom. Så, alltså, och möta lite bättre lag. Då har de gjort en del hyfsade insatser när de har fått de matcherna faktiskt. Men att föra matcher eller liksom spela bra, spela kreativ här, fotboll, det är helt hopplöst.
Här är ju med dock oddsen ändå liksom. De möter ett Bournemouth som egentligen på slutet spelade upp sig lite grann, men ändå inte tillräckligt bra alltså, får man ändå säga, va?
Nej, de måste vinna med en 14 mål någonting för att gå upp, va?
Ja, men de hade ju chansen här nu hemma mot Saints. Där liksom...
Ja, det räcker väl med att vinna. Det räcker väl med att vinna egentligen och Watford och Villa torskar.
Det stämmer.
Det räcker.
Jag tänkte att de hade mycket sämre målskillnad, men det har jag gett rätt. Ja, det är klart att det är mycket begärt, men det var
ja, de kan bara gå ut och göra sin grej liksom. Och det är att de är ju fullt medvetna om att de måste vinna den här matchen. Sen är det ju ingen uppgift då. Men det är klart, Everton som då gjorde en sån oduglig insats mot Villa, ser man oddsen på Everton också så, och sträckan, så är det ju ett dåligt sträck också liksom. Jag har lite samma känsla som du hade om Arsenal Watford, Bengan. Just för att de här lagen har inte tagit sina chanser och Everton är i grunden ett bättre lag än Bournemouth. Men den är inte lika attraktiv då på grund av streck och odds alltså.
Det här känner jag väl ett jättefint läge att bara kliva ettan på tidiga systemet, va?
Mm.
Ja, det tycker jag. Det kan du göra faktiskt streckmässigt. Det...
Och sen det kan, visst, det kanske...
Men vänta, kryss 2 är också lite så här. Alltså, kryss liksom. Kan den här verkligen sluta kryss, tänker jag liksom. Alltså, finns det något skäl att den ska stanna kryss liksom, med tanke på Bournemouth?
Ja, det är väl om Bournemouth inte får in bollen. Alltså.
Ja, men sticker inte Everton upp då? De är väl inte helt mållösa liksom. Alltså, det är klart att, nej, jag vet inte. Jag ska fundera till helgen på den här matchen noga. Alltså.
Ja, det där kommer de inom vid och vända på x antal gånger. Men det känns väl lite som att nu, det är ju typ kört för Bournemouth. Så om det har varit spänt innan och de känt att vi har chansen, så får man väl nästan se det som en frirulle nu. Att de måste vinna samtidigt som de andra lagen torskar. Så att det borde väl bli lite mer avslappnat än tidigare.
Mm.
På ett sätt.
Ja, det är bara att...
Ja, men värdemässigt här så är det väl jättelogiskt att kliva ettan, med tanke på att vi har spikat Arsenal som är lite översträckade. Och troligtvis så kommer ju Halmstad, som vi har spikat tidigare också, krypa upp i procent. Så det är väl jättebra att kliva en överskäckade för att få balans på kupongen. Vi gör så hoppar vi vidare till match nummer 9 här då. West Ham mot Aston Villa.
West Ham, Aston Villa. Ja, det är ju ännu. West Ham får man gratulera då, som är det laget som faktiskt var med i den här bottenstriden, men som visade lite jävlar anamma och har med David Moyes så att säga kan se fram emot en ny säsong i Premier League. Och jag ser fram emot att få se vad West Ham har för ambitioner. Alltså, det har ju pratats nu i x antal år om detta lag, att de ska vara med och utmana. Och det har ju varit enorm cirkulation i den här truppen de senaste åren. Dyra löner, rekryterar och värvar alltså spelare på hög nivå liksom, som sitter på bänkarna och kostar enorma pengar och inte lyckas, tycker jag inte, va? Det är en riktigt, vi får se här nu. Jag tänkte att skulle de åka ner så skulle det vara kosta skjortan för en sån klubb. Nu har de ändå hållit sig kvar, nu får de städa upp truppen och göra smarta nyförvärv, får vi se vart det landar alltså. Den här matchen dock, Villa har ju med Det känns för jävla vad sjuka. Kolla oddsen alltså. Det är inte klokt alltså. Hur det är motivationssatta odds liksom. Och det är klart, det är ju jättegetingbo här. Man har ju ingen aning om, jag menar, ligger Watford under med 3-0 i halvtid till exempel, då är ju Aston Villa ganska nöjda med en pinne liksom.
Alltså det är häftigt liksom, det här med Villa som har varit iskalla ofta liksom. Sen så bara rycker de upp sig sista av runderna här och gör liksom ett par bra insatser. Nej,
ja, men det jag vill säga lite grann till skillnad mot övriga då, som Watford och Bournemouth, är att jag tycker inte det har handlat så mycket om att Villa är så mycket bättre än de här lagen, utan det är att de har visat hjärta. Man har sett liksom, man har sett en helt annan attityd på plan. De har bestämt sig för att vi ska fan ge oss chansen här nu och verkligen liksom krigat i matcherna. I de tre senaste matcherna. Så det har krävts alltså 7 poäng för att liksom ligga där de ligger nu liksom. Så de har ju verkligen liksom,
ja, men visst,
och med det sagt verkligen. Menar jag vet inte om oddsen ska vara motivationssatta här liksom. Ska Villa verkligen, jag har det är en jättesvår match,
ja, men alltså. efter att Weston precis har klarat kontraktet här nu borta mot United efter en liksom riktig kämpainsats, så känns det lite som att luften går ur liksom, alla nöjda.
Ja, men ja visst, men samtidigt menar jag liksom glädjen i West Ham nu.
Ja,
att absolut. Att kunna slappna av och verkligen bara gå ut och njuta av sista matchen. Den startelvan West Ham kommer ut med här. Antonio är riktigt målglad. Han sprutar in mål så här slutet på säsongen. Och de har ju, man får ju ändå säga att de har en riktigt bra form liksom. Alltså,
men landar det här, det är alltså 33% på tvåan på, det är ju ändå ett häftigt. Jag skulle vilja ha ett kryss två, men tvåan är som utgång liksom.
Man kan väl säga så här, kryss två sträckmässigt och så är ju bra, men här kan vi väl definitivt säga att ettan tar bort alla smarta kuponger. Alltså, eller många i alla fall. Alltså, men det är inte lätt.
Nej, det gäller lite en kombination som vi snackade om i början där. Ja. Timman får ta beslutet, så går vi till.
Ja, men vi tar kryss två, så får vi se sen om vi behöver.
För vi spikar ju match nummer 10 City Norwich i alla fall. Det kommer bli en uppvisning. 75% just nu, det är ett skämt. Det kommer ju vara 85 plus. Men det är bara att spika av och ta match nummer 11. Ska vi inte göra så? Det finns ingen snack om saken. City, de avslutar alltså säsongen snyggt.
Frågan om det blir 90 plus. Jag tror det kan bli kanske. Alltså det kan bli 90 plus på den här matchen.
Ja, jag är inte säker på det, utan jag tror vi bara spikar.
Så många är ju sugna på jackpot-kupong här och ta med grejer liksom.
Och den här det är ingenting att drömma om. Det är ingenting att drömma om. 1-0-8.
Men vi måste bara toucha Norwich förra match där. Vad fan håller spelarna på med? Det var bland det värsta jag sett. Alltså, vad tränare för det här laget måste vara hemskt. Man går ut liksom sista hemmamatchen mot Burnley. Och sen så tar de på sig två riktigt jävla idiotiska röda kort.
Efter
den ena med
dopparna
för den andra viftar med armbågen och grejer. Vad fan var det?
Nej, det är
inte klokt.
Det är ju en sån grej. Det händer väl inte om de inte redan har åkt ut. Liksom. Det är.
Nej, men vad fan vill inte spelarna visa upp sig? Det är väl många av de här som kan bli uppsnappade av de lagen som går upp. Leeds och West Brom och de här lagen liksom. Och så gör man så där sista matchen.
Ja, men det är liksom. Jag menar, fotbollsvärlden är full av liksom ungdomar som inte kan hantera känslor och så vidare och så vidare. Vi har snackat om det lite så här. Hade man, nu när man börjar närma sig 40, nu skulle man vilja ha liksom, man skulle veta om vad som krävs för att bli idrottare. Nu hade inte kanske jag lyckats med det ändå, för man måste vara fysiskt monster nu för tiden att bli lite idrottare. Men att kunna få de tankarna som man har liksom, med den livserfarenheten när man är lite äldre i de här kropparna som är helt liksom, som är så sjukt explosiva och starka och liksom och duktiga på fotboll liksom. Det är otroligt så mycket konstiga beslut som tas.
Ja, alltså tyvärr är det ju så här att det finns extremt många spelare som är helt talanglösa men av någon orsak har blivit scoutade och upplockade till världens vackraste liga. Och vi som fans tittar på dessa spelare när de gör de här grejerna och man sitter och tänker, den där idioten tjänar alltså 200 000 pund i månaden. Och man tänker så här, hur fan är det möjligt? Alltså, vi har ju några exempel då. Våran favorit är väl ändå Mustafi i Arsenal, va? Det må jag säga. Jag skiter i om han ibland gör någon match som är bra, va? Det är märkligt bara. Jag vet inte det.
Vi har spik i match nummer 10. Men har vi inte bara spik i match nummer 11? 1.36 Liverpool mot Newcastle. 52% just nu. Det kommer ju gå upp.
Ja, men sträcken och så, det här får vi...
Vi får diskutera det här.
Ja, till att börja med
helt
så tror jag...
Helt plötsligt i den här matchen, just den här matchen är sträcken lite mindre viktiga, eller?
Ja, jag tror till att börja med att Liverpool kommer gå upp i odds. De möter ett lag då som är lite underskattat.
Som ligger hopplöst sist i expected points-tabellen.
Ja, men det är den tabellen. Den är inte lika viktig.
Nej, den riktiga tabellen ligger de ändå väldigt bra till. Alltså,
ja, han säger ju här Steve Bruce att han hittar skäl till varför de liksom har många trötta spelare. Det är ett sånt jävla tugg om det här med trötta spelare. Ta med fan, alltså vad är det här? Alltså de spelar fan matcher och i Premier League en, två, tre matcher i veckan där man ska väl njuta som fotbollsspelare när schemat ser ut så. Snackar om att det sliter och man får göra fem byten dessutom alltså.
Ja, och så har vi liksom championship-lag som gick upp här nu som kör extra fyspass med Bielsa i täten varje vecka. De gnäller för fan inte på trötta spelare.
Fan inte klokt alltså. Men ja, här får man själv avgöra då. Jag tycker ju ändå att Newcastle har, när vissa spelare finns med, alltså just de här spelarna som kan göra lite skillnad och som kan... Alltså vi har ju två gubbar här va, Almiron och han Sant Maxim, som när de har en bra dag kan störa det mesta vill jag säga. Och sen har vi en solid defensiv totalt sett. Jag tycker ändå de, ett nytt kontrakt, vi slapp vara med i botten i år. Sen har det väl inte sett riktigt så trevligt ut varje gång de går ut. Men, och det är det som då gör att även den här, beroende på hur oddsen rör sig och sådär och sträcken va.
Mm.
Att matchen börjar 0-0 och som Timman säger, det är inte lätt att liksom bara vinna matcher. Vi såg ju nu Liverpool här mot Chelsea alltså. De har ju verkligen liksom någonstans...
Det känns som det blir en trevlig match där i alla fall. Det borde kunna bli en trevlig match att Newcastle släpper på lite liksom.
Ja, men det märks ju att Liverpool även i själva försvarsspelet, det kollektiva försvarsspelet, inte fokuserar så mycket på det. Utan de vill framåt och ha kul i 90 minuter.
Mm.
Och det är inte kul att få ett sånt offensivt lag mot sig, för de är ju livsfarliga. De skapar ju igår, jag tror de kunde gjort en 8 mål sammanlagt igår. Mm. Nästan bara i första halvlek, alltså 6-7 mål. Alltså det var ju... Men med det sagt så släpper de ju bakåt också. Och bjuder på chanser till motståndarna. Och då menar jag att Almiron och Sant Maxim kanske kan hugga här. Eller varför inte Andy fucking Carroll.
Ser vi Andy Carroll i svart här? Man får spika, man vill få honom i alla fall. Det är inte så.
Vilken gubbe alltså, vilken karriär han har haft. Där har du någon man kan snacka om som liksom har haft en helt makalös karriär sett till hans kvaliteter om man säger. Mm. Alltså, han är ju en skön dude såklart, men jag vet inte fan alltså.
Han har gjort ett par ingripen i alla fall, men ja. Match nummer 12 då, Southampton.
Vad hade vi där då? Vad satte vi där?
Nej, vi har två halv och en spik kvar.
Ja, men spiken var ju klar då. Sen har vi två halva kvar nu då.
Mm. Bra. Gigante får, han får bättre ta med Newcastle.
Nej, men här måste jag ändå säga att Saints måste vara liksom riktigt intressant. Alltså, i alla fall ett kryss. Jag sträcker mig inte mer alltså.
Mm.
Luften gick ut, Sheffield United. Det är klart att de vill försvara den här åttonde platsen såklart. Det tror jag nog att de vill. Men Saints har ju varit ett lag nu på slutet som verkligen har, får man säga, spelat upp sig något enormt, va?
Mm.
Vinner mot City hemma och sen 1-1, 2-2 borta mot United. Lite tapp där hemma mot Brighton 1-1.
Mm, men det var klart bättre laget i den matchen ändå, måste man
konstatera.
Så att, nej, bra matcher, absolut.
Här får vi rulla på ett kryss, tror jag, timmarna.
Mm, det tycker jag låter trevligt. Och ska man snegla lite på den här...
Och Burnley-Brighton är bara kryss 2, den är klar. Det finns ju inget annat bara. Schmack, schmack.
Precis.
Det får räcka med Burnley. Det får räcka med. Alltså, jag är så trött på dem. Jag är så trött på Burnley så det finns inte gränser. Alltså, de har sån tur varje match. Dag ut, dag in. Match ut, match in. Och de som inte ser matcherna, de tänker ja, men Burnley 9:e platsen, det är ett bra fotbollslag. De har gjort en kanonsäsong. Nej, de har haft tur. På ett sätt har de gjort en kanonsäsong, men och sen när allt går med, det funkar så i fotbollen, när allt går med, då blir det självförtroende. Och det de har självförtroende i, vilket är imponerande, det är försvarsspelet. De lyckas alltså avvärja med liksom mycket offervilja och mycket rättstuds och bra liksom, Tarkovski i spetsen. Att spela bra kollektivt försvarsspel som du snackade om innan, jämfört med Watford till exempel som är helt borta liksom. Så absolut, men att de får de här resultaten de får, det är ju liksom, det är ju helt sinnessjukt.
Ja, jag håller med alltså. Jag tycker det är väl det laget som jag mest fascineras över, liksom att de bara alltså ligger på 9:e plats i Premier League.
Vad kommer för Arsenal och... kanske då nu då?
Ja,
ja, men det är väl bara kolla som, vet du hade ju spel på Norwich där senaste pengen och de var ju favoriter på nollbollen, va? Live där innan de började fula sig med röda kort.
Ja, innan den, precis. Det var ju ingen direkt med två utvisningar där, ja.
Ja, men jag menar det, och att ett lag som Norwich ska liksom vara
favoriter. Ja, de var klart bättre på första halvlek. Alltså egentligen hela matchen så var det ju så liksom att även trots röda kort och grejer så var Burnley dåliga. Så det är liksom, nej, det är ett skämt.
Mm.
Men det är kul med sådana lag. De är någon slags sådär motsvarighet Tony Pulis fotboll och bara, jag vet inte vad jag ska säga. Det här är en solklart två i alla fall för mig.
Det är lite charmigt ändå liksom att de bråkar med de här lagen. Alltså de är där och irriterar.
Ja, det får man
tiltar,
se det som
och tiltar vissa spelare hårt också då, va?
Ja, men exakt. Det är det som jag är frustrerad på eftersom jag har förlorat mycket pengar på dem. Det är framförallt därför. Annars kan man ju vara tacksam såklart och tycka det är jättekul. Men och det är det som är charmen med fotboll. Att sämre lag kan göra insatser under ganska lång tid. Sämre lag kan vinna VM i fotboll. För att det handlar om så mycket slump i fotboll. I och med att det är så få mål som görs. Så försvarar man sig bra och lyckas trycka in en boll. Då kommer man långt liksom. Grekland där i EM. Mm. Och så vidare och så vidare. Klassiska exemplet då.
Ja.
Men vi summerar, eller?
Mm. Absolut.
Ja.
Vad är era bästa drag? Ska vi låta Sagge börja idag då?
Mm. Jag önskar, jag ska titta här någon sekund bara innan jag smäller ut med ett fet drag alltså.
Då tar jag min så länge då. Då kör jag Arsenal, säger jag, som den bästa spiken. Jag tror att det är någonting som just det här med motivationsgrejen gör att det blir väldigt fint läge att spika Arsenal. Sen så tror jag att man ska kombinera den grejen med att spika av någon av de här klara, alltså ett Liverpool / Villa. Jag tror att någon av dem är bra spik. Och Liverpool kommer att spika av troligtvis. Trots att de är så högt. Trots en sån klassisk siren så tror jag verkligen på att de kommer ta 3 poäng borta där mot Newcastle sista matchen. Så jag ser Liverpool och Arsenal som de två bästa dragen för min del. Då. Och sen garderar jag Spurs istället.
Och jag säger så här då. Wolverhampton förlorar inte matchen. Det är väl inget jättesticka ut hakan.
Nej,
men gillar jag. Kryss 2.
Skarpt.
Kryss 2 också.
Mm.
De förlorar inte matchen. Precis.
Oj.
Just två.
Alltså, ärligt talat alltså. Giganten sitter helt avstängd alltså. Det här är ju inte klokt alltså.
Men det är inte nu du ska vara som bäst på lördag.
På lördag, det vet jag. Det är därför jag inte stressar upp mig va. men att bara kasta ut något till fansen när jag scrollar den här kupongen här. Nej, jag passar. Jag tar mina på lördagsstreamen alltså. Jag vill inte reka någonting som...
Säg så här, om sträckningen så kvar som den gör i match 13, kan det inte bli en liten chanspik på Brighton på något system då?
Nej, jag får vara försiktig att säga det. Alltså. Du vet, Brighton har också problem. Alltså. De har inte helt och hållet imponerat särskilt mycket. Och detta Burnley. Nej, jag måste säga att ja, det här är en speciell omgång, alltså sista rundan. Det är mycket psykologi och det här måste man...
Det luriga med det här är att det här är egentligen en perfekt runda att vänta in lagen och kolla. Men eftersom det inte går att vänta in lagen och kolla för att matcherna spelas på söndag så är det ju väldigt, väldigt häftigt. Så då måste man ju göra massor chansningar vad man tror.
Ja, men man kan säga att det är ju en sån här runda som kunskapen om Premier League blir ännu viktigare för att även om då vi inte har lagen så kan vi liksom ändå börja sätta oddsen lite grann inför hur vi tänker och hoppas man kommer rätt då på just de.
Det kommer ju sluta med att något sådant här coachbeslut som roterar 11 spelare kommer sänka hela vårt stryktips.
Ja, precis. Eller så är man på rätt sida.
Ja, eller exakt. Eller så blir det 13 rätt med miljonutdelning. Ja, men det är härligt. Precis. Härligt, gubbar.
Grymt.
Då kämpar vi. Och jackpot 9 miljoner. Vilken grej. Trevligt. Härligt. Sista gången i Premier League. Och sen så är det att kommer det vara allsvenskan och superettan, va? Mycket.
Mm. Det blir trevligt.
Man får väl flika in och säga bara att, ja, just det. Tummarna ikväll för 13 igen.
Ja, Europa-tipset.
Bra och läge. Sen får man flika in och säga den söndagen, kan vi ju kort säga. Den söndagen blir ju helt... det blir ju liksom en total söndag. Med stryket och Europa. Det enda vi ska klara av nu, det är att ha 3 av 3 inför söndag.
Vi får hela på alla kupongerna så vi får en trevlig
söndag. Ja, precis.
Var därför du ville göra det? Okay.
Ja, precis. Alltså man mår ju dåligt om man inte är med till söndagen. Ja. 9 mille liksom rakt in i stugan. Ja. Köp VM i huset.
Ja, det är härligt. Gott.
Vi säger så.
Grymt. Ha en trevlig helg.
Hej då.